This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det är så gott med kaffe.
Skål, gubben.
Skål, mannen. Välkommen hem till Suecia.
Ja, det är helt underbart att komma hem och dricka sitt goa Skånerost, va?
Helt sjukt. Tröttnar aldrig.
Nej, verkligen
upp så här tidigt bara för att dricka kaffe.
Ja, definitivt, definitivt. Det jag brukar göra är att preppa kaffe kvällen innan.
Smart.
Så på morgonen så är det bara trycka på knappen, så har man kaffe på 3 minuter.
Vi har haft så svårt att få till en podd-date här nu. Alltså dels för att du har rest, men också för nu när vi kommer hem på denna veckan är hektisk som tusan för min del. Så bara... Mm. Till slut landade det får bli inspelning idag 06:50.
Ja, men det är alltid så här, Patrik får alltid ta de tuffa poddinspelningarna. Du fick ju knappt sova i natt, och anledningen till att vi inte har släppt en podd nu på 2 veckor, tror jag, eller en vecka, 2 tror jag det blir. Det är ju mitt fel. Och jag har varit på lite äventyr, och inte bara paddeläventyr. Ja, gubbe, det är därför.
Tell me.
Nej, men var ska vi börja? Vi får ju spola tillbaka bandet till Fippen i Göteborg först, tror jag. Mm. Men det är inte så mycket att snacka om.
Nej.
Förutom att paddelanläggningen nere vid Frihamnen hade en jättefin anordnad tävling. Välorganiserad och bra tävling.
Kul.
Men resultatmässigt så var det ju ingenting för oss svenskar, tror jag. Jag tror att vi hade 2 lag på övre halvan som hade möjlighet att ta sig långt. Som jag trodde skulle ta sig till final. Och det var ju både Linus Appelgren och Persson och Adam.
Just det.
Men tyvärr så åkte de på stryk, lika så väl jag och Kaje som var på den nedre halvan. Så att det blev ju inte de resultaten någon önskade.
Men var det kvartsfinal ni åkte i, eller?
Ja, det var det. Ja, det var det. Nej, semi var det väl? Nej.
Var det... Ja, jag minns inte. Men de ni mötte gick väl ganska långt i alla fall?
Ja, de gick och vann faktiskt. Det var faktiskt ett lag jag faktiskt fruktade från den tävlingen, och det var just detta laget som jag har haft lite svårt för tidigare.
Och men jag var väl ändå ganska nöjd med er insats?
Både ja och nej. Alltså, man är aldrig nöjd med förlust kanske, helt och hållet. Där fanns saker man hade kunnat göra bättre, men jag tyckte ändå att jag får ge mig själv en godkänd insats.
Mm.
Men man, nej, man vill alltid ge mer, man vill alltid ge mer. Du vet, när man spelar på hemmaplan så vill man ju ge folket mer. Man vill ha ett svenskt lag i final ju, för att då blir det en annan stämning i hallen.
Man vill ju inte att spanjorer, italienare och holländare ska komma hit och sno våra titlar.
Nej, men verkligen inte. Och jag tror ju liksom, spanjorer, visst, fine, de håller en högre nivå än Sverige, men italienare... holländare, portugiser, de ska vi ju ha. Belgare, de ska vi ju ha. Men ja,
så finns det alltid. Det finns ju väldigt duktiga spelare där, för vi, alltså, såklart. Så ja, är det.
Och du vet, många har ju en bra dag. Och har inte du en bra dag så då går det inte vägen nu.
Nej, nej exakt. Men efter Fippen i Göteborg, då stack ni.
Då stack vi till Rom. Och precis innan Rom började så spelades det ju Mixed SM i Halmstad.
Just det.
Och jag snackade lite med Andreas. Och vi bara började liksom komma in på ämnet Mixed Paddel. Det har ju aldrig varit liksom en succé på vad kan man säga, elitnivå, man får uttrycka det sig på det sättet. Men vi kände liksom, fan, har vi missat något eller? För det var ju en jävla fest i Halmstad.
Nej, det var ju uppståndelse kring det i alla fall.
Ja, jag fattade ingenting. Jag tänkte bara, ah, men det är någon plojtävling liksom. Några få anmäla sig till Mix SM. Och sen så började bra par anmäla sig. Och då tänkte jag, fan, det här kanske är en grej av det. Och sen så ser man ju liksom finalen. Jag såg vissa bollar, inte hela finalen. Men John och Sofia mot Victor och Amanda. Och så såg man ju verkligen att det här är ju på, alltså på riktigt.
På allvar. Alla vill ju vinna.
Alla vill ju vinna. Alla vill ju kunna säga att de är svenska mästare ju.
Exakt.
Så jag tänkte bara, oh shit, alltså det här är faktiskt...
Blev du spesögen?
Nej, men och sen att det var så mycket folk och publik ju. Alltså det blev ju en grej. Det är klart man blev spesögen.
Ja, ja, såklart.
Så att, nej, det var faktiskt kul att se.
Det som var kul tyckte jag, för jag såg tyvärr inte det själv, men jag frågade Håkansson nu förra veckan om varför han tyckte det var en succé. Och då sa han just det, att för att det liksom övergick ganska snabbt från ploj till att folk ville vinna. Och då blir det ganska, då blir det ju kul. Alltså när det inte blir det där att så här, killarna inte ska smasha på tjejerna. Alltså när allt sånt försvinner, då blir det ju, då blir det liksom schack lite på banan och alla vill vinna och sådär. Så men då tycker jag, då uppmuntrar jag det. För när det blir, så fort det blir lite sådär, du vet, nej, men man lobbar lite kort och sen så springer man ut och ställer sig, lobbar tillbaka. Alltså såhär, då kan jag vara utan. Alltså såhär, det är säkert kul för dem som inte har sett det innan, men jag vill ju att det ska betyda något för någon.
Ja, men det gjorde det nu också, och det var ju liksom SM-medalj som stod på spel. Och jag tror att om det inte är SM så måste det liksom vara pengar eller något annat i potten för att det verkligen ska bli på riktigt också.
Men även då så blir det nästan alltid, men då splittar man finalen pengamässigt och så ser vi till att publiken får show.
Alltså det vet, jag vet inte längre. Alltså det är inte så mycket pengar kvar i padden.
Nej, det är nya tider.
Det är nya tider.
Men kul att John Larsson fick ju lite blod av tand, sa han, på
att
tävla.
Kul, ja. Och så han och Soffan hade ju matchbollar.
Fyra
till och med. Ja, det visste jag inte.
Det är någonting med stjärn. Alltså, han låter folk alltid få matchbollar.
Han gillar de lägena.
Han är sån, han lägger fram den och lägger fram den, så slår han någonting.
Sen slår jag, exakt. Nej, vi får ju gratta Stjärn och Amanda. Och det var ju nästan lite tur att de vann ju. Man vet ju inte vad som har hänt i det förhållandet annars.
Men det är väl ändå allmänt, det är väl allmänt sagt att man ska inte spela tillsammans i ett förhållande. Så det är starkt. Ett starkt test.
Ja, verkligen. Klarar man av det så klarar man av mycket i förhållande, tror jag.
Det tror jag också. Nej, så det var kul att det var succé. Okej, så det var ju Halmstad veckan innan där. Och då åkte du till Rom. Och du var ju lite rädd för att åka till Rom för att spela en tävling i juli, var det va?
Stämmer.
Eftersom att det brukar vara ganska varmt i Italien så års.
Ja, precis. Den här tävlingen... Italien Premier Padel spelades i maj månad förra året. Och då minns ju alla vi spelare att det var varmt, bollen flög.
Ja.
Skulle vi spela exakt samma tävling fast 2 månader senare. Och det fruktade man lite eftersom man vet att det är varmt i Italien på sommaren såklart. Och i Rom som är mitt i landet, alltså det är inte ute vid kusten. Det är ganska torr värme. Det är ännu värre. Och precis så var
det. Ja, det var så va?
Vi märkte ju av ganska tidigt att det kommer ju bli en match mot, alltså, mot för överlevnad mer eller mindre.
Det här var kval, eller hur?
Precis. Jag, Cayetano då åkte ner till Italien för att spela kvalet. Vi var väl det tionde paret ifrån huvudtävlingen. Så att det är 10 par som har bättre ranking än vad vi har. Som kom in i huvudtävlingen. Så att, och det gör ju oss också osidade i kvalet.
Okay.
Det är 8 par som är sidade i kvalet och vi var par 10.
Det är också därför ni jagar lite de här RISE-poängen, om man säger.
Ja, men det är egentligen bara därför vi jagar de här RISE-tävlingarna. Och i slutändan, dagen innan, så var det ett lag som drog sig ut tävlingen. Från huvudtävlingen. Och då poppar ju det första sidade paret i kvalet upp till huvudtävlingen. Så vi vart ju det 9:e laget. Men tyvärr så var det inga fler som drog sig ur. Och vi blev osidade och vi fick möta ett sidat par. Det 6:e sidade paret, Jesus Moya och Pablo Castillo. Där Pablo Castillo är en bra spelare. Han är väl rankad strax under 100, tror jag, på flippen. Och vi har Jesus Moya som är rankad kanske 50-någonting. Så att han är ju duktig.
Etablerad.
Etablerad, haft många bra resultat. Varit framme i kvartsfinaler på VPT flertal gånger. Men han haft en liten väldigt bra. Men han har haft en liten formsvacka, så att vi visste att han inte är i sin bästa moment idag liksom. Men vad ska man säga, vi kan väl hoppa in direkt in i matchen och jag tror vi fick hoppa in, vi gick in på banan kanske kvart i tre typ för inbollning. Så kvart i tre på dagen och då vet man att det är varmt.
Solen står högt.
Solen står högt och det värsta var det vi lade märke till både i Madrid och Rom. Det är ju att det blir bara varmare och varmare och det pikar runt 5-6 på kvällen.
Okej.
Okay. Alltså på dagen. Innan och sen går ju temperaturen ner. Ja. Men det är typ som att den stiger hela vägen till runt 5-tiden. Och sen börjar den sänka. Men vi börjar spela vid 3. Det var varmt i början, kan jag säga, Patrik. Alltså det var riktigt varmt. Alltså det var obehagligt varmt. Det var ingen vind. Och när det väl kom en liten vind så kändes det som att man fick en fön i facet.
Ja, exakt.
Så där skönt.
Den känslan fick jag i Dubai när jag var där. När det var som varmast. Ja. Riktigt torrt också.
Det är hemskt. Det är hemskt. Det är riktigt jobbigt. Och det var ju över 40 grader. Garanterat. Och på banan var det väl säkert upp mot 45. 46.
Du brukar vara rätt bra på att klara värmen.
Ja, alltså jag hade inga problem i början. Alltså första set gick ändå ganska okej. Vi kan ju nämna det. Vi låg under 5-2 i första set.
Oj. Jag har väldigt dålig koll på matchen. Jag vet bara att
jag kan begripa
hur det gick.
Ja, precis. Torsk. Nej, men vi började varken bra eller dåligt. Men våra motståndare började otroligt bra. Pablo Castillo är en snabb, kvick spelare som är bra på att droppa och komma in i banan. Strypa tempot också och sen så öka tempot. Så att han kan göra, liksom, få dig att känna dig att banan är liten med sin positionsförflyttning. Det är det han gör bra. Och sen så har vi Jesus Moya som är en häst. Han så smashar på allt. och den flyger. Alltså han
bra förutsättningar.
Ja, och med dessa förutsättningar där bollen känns som en studsboll. Så gynnar det honom väldigt, väldigt mycket när hans boll satt.
Ja, precis.
Och när vi börjar spela matchen så börjar ju han hoppa in överallt. Alltså det gick inte att spela en lobb. Utan även om vi lobbar foran killen klart och tydligt på sin sida, så sprang han. Han gick för den. Och du vet, han kunde hoppa, trilla baklänges. Han kunde stå bakom linjen, trilla baklänges. Men ändå fick han tillbaka smashen. Inte bara ut den, utan tillbaka på höjden.
Så sjukt.
Och det var det som var så otäckt. För det får dig att liksom känna sån stress. För att spela försvarsspel, när bollen flyger så mycket, inte heller det lättaste.
Nej, och man då inte kan lobba i lugn och ro, om man säger. Så är det jobbigt. Det är så
då
måste
blir det
vara
sjukt jobbigt.
Skej och tapp, jag måste kännas lite så.
Precis. Och i detta fallet, alltså spelar du 3 på dagen kontra 7, 8, 9, 10, 11 på kvällen. Alltså det är dag och natt också. För så fort solen går ner då kan du faktiskt börja spela paddel. Just på dagen när bollen är så snabb så är det svårt att kontrollera när du spelar lågt. Och när du väl lobbar så tajmar motståndaren bollen rätt och smashar, då är det ju kört ju. Alltså det är bye bye. Det är liksom god middag, god natt. Det går inte. Det finns inte en chans att du når den.
Men kunde inte ni också testa att gå för det lite mer då? Var lite
definitivt.
Mer aggressiva?
Definitivt, definitivt. Men samtidigt hade vi inte den smashen han hade.
Nej.
Utan när vi väl smashar så ibland så smashar vi portress och då kunde de kanske kontra in det någon gång. Det jag kände mig mest otrygg med, det var egentligen volleyn. Volleyn är ju rätt otäck också när bollen flyger och är så lätt som den är. För du kan inte riktigt kontrollera volleyn. Så att jag pressar med mina volleyslag så studsar bollen ut från glaset. Mm. Det var inte så att om detta är glaset så bollen bet ju inte och gick ner så att säga.
Nej.
Utan det var liksom snarare att den studsade, tog väggen och så studsade upp.
Mm.
Så att även om man tryckte på
volleyn. Måste hålla ner sin sving så himla, himla mycket.
Du måste hålla ner svingen, du kan inte spela med så mycket handled för då floatar bollen bara.
Ja.
Och det är lätt att den sticker. Så att du måste spela den kortare och du måste ändå ha spin på den för att den inte ska studsa ut för mycket. Så att det var där jag kände mig mest osäker, så att säga.
Precis. Och så höjer de tempot från bakplan, vilket gör att det blir ännu svårare att liksom bara stå och blocka in volleys.
Precis. Så det var ju förutsättningarna och det var inga långa bolldueller. Det kan jag inte påstå. De långa bollduellerna var ju egentligen när det försvarande laget spelar tennis. Alltså bara lågt. Då blev ju bollduellerna lite längre, men de var inte långa.
Nej.
I vilket fall som helst, de börjar väldigt bra, aggressivt, vi känner press och vi ligger under 5-2 i första set. Men vi krigar på liksom. Jag känner mig pigg första set, egentligen hela setet, både mentalt och fysiskt. Och vi vänder setet och vinner 7-5.
Sjukt starkt, det måste man få mycket konferens.
Verkligen, och där kom det ju rätt mycket misstag från Jesus Moya, backhandkillen, volleymässigt. Alltså just volleyn började han missa och när han väl börjar missa så vet vi att han kan missa rätt många bollar i rad. Alltså ja. Att han hamnar i en svacka och börjar tveka. För att han har ett sånt aggressivt spel där han verkligen går för det. Sitter det så är det kört.
Ja. Men är man då aggressiv och som sagt försöker sätta mycket fart på bollen när det går så fort, då kan det komma rätt mycket misstag.
Precis, så det kommer ju ganska mycket misstag. Vi lyckades breaka och två gånger i rad dessutom, till och med tre, för att vi leder matchen 7-5-2-0 med break.
Wow, vilket läge.
Och, vilket läge. 2-0 med serve liksom.
How did you guys fuck up?
Yeah. Det är en väldigt bra fråga. Det är en väldigt bra fråga. Alltså på pappret så ska vi ju kanske inte riktigt vinna den här matchen, men nu är, alltså efter matchen, det är klart vi skulle haft den. Det är en match jag tycker vi ska vinna. Men det är en tuff match. Alltså så är det ju bara. Det är en tuff match. Och vi hade ingen coach heller den här matchen.
Tyvärr. Ja, exakt. Det spelar stor roll.
Det spelar stor roll för att matchen, alltså det som hände i matchen sen, när vi blev breakade tillbaka i andra set till 2-1 och de servade och så blev det 2-2, det var att matchen stod och svängde hela tiden. Alla gamen var långa, precis som första set. Vi gick oftast till fördel. I Premier Padel så är det fördel och inte
stor golden point.
Väldigt stor skillnad. Och sen hade vi ett game också i andra set. Jag tror att det gamet höll igång i alla fall i 17-18 minuter.
Åh gud.
Så det var ett långt game när jag stod och servade liksom. 40 lika.
Och som är Wimbledon-finalen.
Precis. Lite som Wimbledon-finalen. Så det var liksom 40 lika fördel hela tiden. Och det gamet lyckades de ta till slut. Mm. Och där vände matchen lite. När vi tappade det där långa, långa gamet och breaket i andra set. Där de tog, ja men de gick upp till 5-4 och surf.
Ja.
Och då börjar man liksom känna att okej, nu börjar huvudet bli trött liksom. Nu har jag varit ute i solen i, jag vet inte, 1,5 timme kanske. Mer. Kanske 2 timmar nästan. Och då känner man liksom, okej, jag är inte trött fysiskt, men huvudet, alltså det känns som att jag har en betongkeps på mig. Alltså det kändes tungt. Det var svårt att få energi, det var svårt att kunna tänka klart. Och där tror jag, i dessa fallen tror jag, när vi bara lät spelet rulla på. När det var en jämn match, men taktiskt sett så kunde vi inte påverka så mycket eller göra så mycket ändringar. För att i huvudet kunde vi inte tänka klart nog för att göra de där justeringarna.
Nej.
Det gjorde ju liksom att matchen bara fortsatte och det blev ju liksom kasino liksom.
kronan. Det blir mer och mer uppförsbacke för er också. När man börjar tappa momentum, det börjar bli varmt.
Ja, men samtidigt under matchens gång så hade vi momentum, vi tappade momentum. Vi hade momentum. Mm. Det var likadant för båda lagen, för de kände samma sak som oss.
Ja.
De fick ju be om medical timeout för att Jesus Moya fick liksom ta tempen och pulsen för att han mådde dåligt av värmen. Alltså okay. Det var så pass varmt.
Att... Körde ni, kommer du ihåg under EM så när det blev mer än 35 grader så fick man ju, vad heter det, cooling breaks.
Vi fick inga cooling breaks, men när vi väl behövde liksom dricka mer vatten alltså mellan gamen, alltså när det inte var sidbyte, så fick vi dricka vatten.
Okej.
Okay. Och från första början så hade vi is och ishanddukar tillgång till. Så jag la ju alltid två ispåsar. Ena ispåsen på ena benet, andra ispåsen på andra benet. Sen hade jag en handduk med is runt halsen. Bara för att svalka och försöka tänka liksom klart. Och det gjorde ju stor skillnad. För så fort jag hade en ispåse på huvudet eller på benen. Så när man gick ut och spelade, då kändes det ändå liksom att okej, jag är fräsch liksom.
Ja, och även spaden väl? Alltså racketet blir väldigt, väldigt varmt och mjukt.
Det blir sjukt varmt. Det blir sjukt varmt. Och i början hade vi dem i kylarna, men sen så kände man att fan, racket kan spricka. Om det är i kyla, värme så pass många gånger.
I kemi.
Det kommer ju ryka. Så att då hade vi bara den i skuggan sen till slut. För att
och det är som sagt, det är nya tider nu. Man kan inte bara smälla ett rack.
Det går ju inte. Verkligen nya tider. Och sen så vet man att hur stor skillnad blir det, för att så fort jag tar ut det från kylen, alltså det var ju stekhett.
Ta 2 minuter.
Ja, men knappt det liksom.
Ja.
Så att varje gång man gick ut från sidbytet så kände man sig fräsch. Men du vet, sidbytena, de kändes som 10 sekunder. De kändes inte som en minut. Ju.
Nej.
Så att man var ju stressad under sidbytena hela tiden för att verkligen coola ner sig så mycket som man bara kunde.
Hur klarade Kaja då?
Han hade det tufft också. Alltså alla vi 4 spelare led av det. Så att det blev ju en match mot värmen. Mer än en match mot motståndarna.
Ja.
För att man mådde dåligt. Det blev ju bara värre och värre ju längre matchen gick. Vi vann ju första set 7-5, förlorade andra 6-4. Och när vi ska påbörja tredje set, då har vi spelat i 2 timmar. Så att jag tror matchen slutade 6-4 till dem i avgörande set. Och breaket kom i 5-4. 5-4 avgörande set, det var min serv. Så börjar vi gamet med 2 egna misstag. Kommer tillbaka till 30 lika. Sen gör de en bra boll. Och sen gör vi ett misstag till. Och sen var matchen slut. Och då var det så här antiklimax. Bara, vänta nu. Vad fan händer?
Alltså, 2 timmar och 54 minuter, eller vad?
Ja, 2 timmar 47 minuter. Och det, matchen var ju jämn hela vägen. Inga breaks. Alla höll. Vi kom upp till 40 lika, men inte riktigt några vad var det, breakbollar. Men någon breakboll var det här och var. Vi hade 0-30 i deras sörgen flera gånger, men fick inga breakbollar. Och det stod och vägde hela vägen. Men aldrig riktigt breakläge. Det var som att alla 4 spelare var helt slutkörda. Vi servar och spelar och så tar vi ett tiebreak av en set. Det var känslan. Att vi låter avgöras i tiebreak i avgörande set.
Matchen är värd typ på något sätt.
Ja, men typ. Och så bara går vi och blir liksom autobreakare.
Och det är sällan ni blir breakade i din serv. Alltså inget illa mot Kajs serv, men du brukar ha lite edge i din serv. Men där ser man också hur viktigt det är just med coach. Kanske inte nödvändigtvis på grund av strategier och statistik, utan för den här hjälpen med när det är så här varmt, att man får lite hjälp med elektrolyter och sådär. För det spelar ju så jäkla stor roll.
Det spelar sjukt stor roll, och nu i efterhand så är man ju väldigt så här lack. Fan också att vi inte hade någon på bänken som hade kunnat hjälpa oss. Men tanken var att Andreas skulle med. Men sen var det liksom för dyrt och flygbiljetterna var dyra, hotellet var dyrt. Sen hade vi en annan tränare som skulle sitta med oss, och så meddelade han oss fredag kväll när vi spelade lördag att du grabbar, jag kommer inte, jag kommer först på söndag.
Typiskt italienare.
Det var spanjor, men vi bara, what the fuck, det är imorgon vi behöver dig, för vi möter ett sidat par. Och vi visste att vinner vi första matchen så har vi en ganska så trevlig match i kvalfinalen.
Okej, okay, okej.
Okay. But we fucked it up.
Det var två matcher när jag hade behövt vinna då.
Det är två matcher vi hade behövt vinna. Det som händer nu med Premier Padel, detta var en major, alltså av högsta klass. Det kan jämföras med en Grand Slam i tennis. Och det är ju att huvudtävlingen, där kommer det in 48 lag totalt med wildcards och kvalspelare. Tar du bort kvalspelarna som är 8 par så är det 40 spelare in i tävlingen. Ganska många par. Så att vi är inte långt ifrån att komma in i de här huvudtävlingarna. Men samtidigt, de som är i kvalet, det är inte många som får kvala. Det är bara två matcher du ska vinna. Och anledningen är ju att de bara vill ha de bästa i dessa tävlingarna. Så att
det,
samtidigt som att det är väldigt surt och jobbigt för många spelare som kanske rankade mellan 120 och bakåt, att de kommer inte in i tävlingarna om de inte spelar med någon som är högre rankad.
Nej, men då får de får tävla oftare bara.
Precis, tävla oftare och spela de här FIP-Rise, FIP-Star och alla de här andra tävlingarna.
För jag tycker det är bra, för nu finns det ju faktiskt möjligheten att spela många tävlingar. Förut kanske det inte har funnits det. Då har det varit lite annat, då måste man köpa sig in. Men nu är det så här, nu får man ta jobbet.
Ja, nu får man verkligen ta jobbet, definitivt. Så att, ja.
Alltså, hur var tungt efteråt?
Ja, men man var helt tom efteråt. Alltså vet, när matchen var slut så tänkte man, vad fan hände?
Typ 6-tiden på kvällen då?
Exakt, klockan var, ja precis, nästan 6. Så att vi tänkte bara, vad fan händer nu då? Vad gör vi nu? Vi kan inte säga att vi förlorar den här matchen.
Åkte vi hit för detta liksom?
Och man var helt slut i huvudet. I huvudet var jag helt färdig. Fysiskt sett, det är klart kroppen var trött, men inte så här. Det var inte så att jag kände att jag hade sprungit ett maraton, absolut inte.
Du är maskin också.
Men det var jobbigt mentalt också att förlora en sån match, för då visste man, fan, nu är tävlingen över. Vi visste att hade vi vunnit den matchen så hade vi troligtvis kanske kvalat in. Och kvala in är sjukt viktigt, för att det ger bra med pengar.
Det ger
pengar.
Också.
Det ger bra med pengar. Och det är mycket poäng. Och det är det som är det viktigaste poängen. Och göra bra ifrån sig i majors, det är liksom A och O.
Det är också respekten på touren lite man vill ha, för man träffar de här spelarna vecka in och vecka ut och sådär. Man vill ju in.
Precis, man vill ju in. Det är det som var störigt. Ja. Så att det var en jävligt tung förlust faktiskt. Det var en väldigt tung förlust.
Hur gjorde ni efteråt då?
Nej, sen efteråt då var vi var så pass tomma att vi knappt pratade. Ja, men typ vi pratade inte med varandra eller någon typ. Vi åkte väl till hotellet senare på kvällen. Jag satt och käkade med Mimmi och Kaj käkade med Vilma lite senare, tror jag.
Ja, för tjejerna var med.
Tjejerna var med. Det var väldigt skönt för min del. För att Mimmi är ju mellanstadielärare, så att hon brukar ju inte hänga med till tävlingen.
Jag tror du menar att det är skönt för min del, för Mimmi är mellanstadielärare, så hon kunde ta hand om oss efterförlust. Hon visste att hon skulle prata med oss då. När vi var lite arga och ledsna.
Nej, inte riktigt. Så det var skönt att hon var med faktiskt. För det blir väldigt så här, när du har tunga förluster på touren så blir det väldigt ensamt och jobbigt när man är iväg.
Ja.
Så det var tur att hon var med faktiskt.
Men ni kunde gå ut och ta en liten pastamiddag på kvällen då. Och var det så pass, eller var du så arg och besviken?
Nej, men vi tog faktiskt och käkade på hotellet, för hotellet hade en sån sjukt nice buffé. Fredagar och lördagar så har de typ, vad kan man säga, de har buffé där de har olika kök. Alltså,
ja, just det.
Spanskt kök,
just det, med Premier
italienskt. Ja.
Kommer jag ihåg. Var det inte, nej det var inte den Anton Andersson åt en massa efterrätter på, det var en annan.
Just det var Qatar.
Han hade ätit många här också.
Ja, det hade han definitivt. Så att här fanns alla olika typer av kök. Japanskt, koreanskt, alltså allt.
Pappa.
Så att vi satt och krängde där faktiskt.
Ja.
Och sen dagen efter så var det bara att resa vidare.
Vart bar det vidare då?
Ja, men sen bort vidare till Mallis faktiskt.
Mallis?
Mallis. Och dit
åkte Rom till Mallis.
Exakt, från Rom till Mallis. Och det var bara jag och Mimmi då. Vi skulle reka lite.
Reka vadå?
Reka lite bröllopsställen nämligen. Och det är ju anledningen till att vi inte kunde spela in podd. För att vi bodde i nordvästra Palma. I en liten by som heter Banyarbufar, tror jag man uttalar det. Banyarbufar. Och det är en liten by som liksom, det finns ju knappt hotell, utan vi bodde på ett hostel. Fast hostel är inte hostel, men det är liksom ett hotell utan AC, utan internet typ. Så att därav kunde vi inte spela in podden. Och där var jag ju upptagen i 3 dagar. Där vi rekade...
Making babies?
Aha, okay. Nej. Det var för varmt för det. Det var alldeles för varmt. Utan AC.
Dagar, tyvärr.
Sorry. Patrik, här som 4 dagar. Ingen wifi här. Nej, så vi var där och faktiskt rekade på bröllopsställen.
Gick
det då? Nej, det gick bra. Alltså, jag har liksom, det är klart jag friade till Mimmi för ett år sedan. Lite mer än ett år sedan. Men det var verkligen nu när vi kom till de här olika alternativen vi har på bröllop. Då fick man sådana här... Det här är stort.
Det är på riktigt.
Nej, men det är liksom så här... Det här kommer bli sjukt ju.
Det här kommer bli dyrt.
Det är också...
Fuck.
Nej, med det sagt så vill jag bara säga till alla våra kära lyssnare, från och med nu så är det möjligt att boka upp mig som privattränare. Så att vill ni ha privatlektioner så är det bara att komma till Helsingborg. Jag är tillgänglig alla dagar.
Det finns några hallar bara kvar att ha privatlektioner i.
Det är problemet.
Är det någon som har privat bana hemma och vill ha en tränare, så liksom skicka det.
Precis. Anlita mig, snälla. Ja. Nej, men det kommer nog bli bra. Det kommer nog bli bra.
Hittar ni något ställe som ni vill gå vidare med då?
Definitivt. Vi står
och vill gifta er på Palma.
Mm, det vill vi definitivt.
Så vackert. Så att
vi vill göra någonting i 2-3 dagar där nere. Och vi har 2 alternativ, så vi har liksom på skrivaren plus och minuslista på dem och så får vi se vad det blir.
Men,
vad
vi visst är det mycket jobb med ett bröllop? Alltså nu har ni inte ens börjat, nu håller ni bara på att räcka ställen. Men alltså, jag kan tänka mig att ni ändå börjar så här, okej, vilka ska vi bjuda? Var drar man gränsen?
Och det är det jobbigaste tycker jag. Alltså du vet, vilka blommor, alltså hela, alla exakt. Detaljer. Okej, detaljer är klart de är viktiga. Jag är väldigt petig när det gäller det också. Fine. Men var drar man gränsen?
Men i slutändan, det enda som spelar en roll i slutändan, det är ju egentligen vilka som är där. Inte om blommorna är gula eller blåa.
Nej, liksom. Men det är det jag menar. Vad drar du gränsen på vilka du bjuder och inte?
Nej, alltså jag kan inte svara på det.
Alltså det är skitsvårt. Svårt. Du vet så här, om vi tar sydamerikanska bröllopar eller spansk bröllop. Då bjuder du tvekar aldrig, utan du bjuder liksom alla.
Familj och alla. Liksom,
alltså det, och du tänker inte att shit, jag måste...
Också, liksom.
Du tänker aldrig liksom, jag ska bjuda dem nära för att jag ska... Detta är vår dag och det är någonting vi står för.
Mm.
Så tänker de inte, för att när du väl går på ett bröllop så måste du måste komma med cash till bröllopsparet. Alltså du betalar rätt mycket, så att, är du bjuden på ett spanskt bröllop så det är liksom... ohyss av det om inte du kommer med typ 10, 20, 30 000 kronor.
Mm.
Alltså är du med på vad jag menar?
Ja, så att
alla som gifter sig i Spanien eller Sydamerika eller whatever, alltså de går ju plus.
De går plus
på ett bröllop.
Ja, ja.
Alltså jag där i flera par spelar bara, men alltså efter mitt bröllop så köpte jag en bil. Jag bara, va? Ja, det är klart, jag hade inte haft råd med en bil annars, men jag gifte mig ju.
En gammal fokus, men
det säger jag bara.
Det är så annorlunda, ja.
Det är som stor skillnad och här liksom, vi vill ju säkert bjudas på det mesta. Självklart inte allt, men flygresan får man kanske ta själv då och lite till.
Men vadå? Flyg och boende är väl standard att man betalar själv.
Herregud. Precis, men ändå, och då tänker man liksom så här. Vilka bjuder man? Vilka bjuder man inte? Ska man ha med sig alla kompisar? Fan, denna polaren, vi var ju skittajta på högstadiet, men sen dess har vi inte...
Alltså... Och det är också kul, för folk i min ålder då har ju kanske varit gifta ett tag och sådär. Och när jag frågar polare som gifte sig för typ 5-6 år sedan. Så vi hade en middag häromdagen och då sa jag så här, okej, men du, tänk, kommer du ihåg ditt bröllop där? Kommer du ihåg den personen som var på ditt bröllop? Han bara, ja just det. Fan vad sjukt. Alltså förstår man. Det kommer ju vara individer där som man kanske umgicks med då. Men sen bara, för det är ju inte så att, det är inte så att man blir ovänner med folk. Men ibland så här, man hamnar ju på olika stigar. Och sen så, ja, men den umgås ju aldrig med längre. Men det var ju då jag kände på det sättet. Ja, vad konstigt att den är med. Ja, det, så där. Det kommer ju vara så.
Det kommer ju vara så. Och det är nog det jobbigaste tycker jag.
Mm.
För sen så kan det finnas att liksom, det kan ju vara någon jag liksom tycker är skitskön att hänga med. Men den här personen har jag aldrig träffat Mimmi.
Nej, precis.
Och bjuder honom.
Det är lättare då, för att då är det så här, amen, man måste gå på det gemensamma på något sätt ändå.
Ja, och då blir det också så här, ja, men han är på gränsfall liksom. Men sen så har han en tjej som jag inte har träffat heller.
Men då kan du alltid slänga Mimmi under bussen. Alltså, ja, det är gärna, men du vet, Mimmi har inte, Mimmi är godkänd. Det är lättare ju.
Oh, nej, jag vet inte. Det är det som är det jobbiga faktiskt.
Ja.
Men annars är det väldigt kul.
Ja, det är tuff. Sen också så här, typ plus en är ju jobbigt tycker jag på bröllop. Alltså om man säger att du måste bjuda sig, alltså bara hitta på något, men alltså, säg att Mimmis syrra liksom, nu har hon ju etablerad kille och sådär, men om hon säger att hon skulle vara så här singel och sen så bara, nej men hon har skaffat kille nu. Bara, vad är det för tjumme då? Nej. Jonathan heter han. Jag vet inte, ja, får väl bjuda han då? Du vet, så har man ett kuvertpris på 2,5 liksom. Vad ska man bjuda någon främling på? Och det är också awkward för en plus ett att dyka upp på bröllop ibland. Så här, ja, nu ska jag på deras mest intima dag. Jag känner inte dem.
Nej, det är också så här skevt. Eller? Det är jättekonstigt. Men nej, vi ser faktiskt fram emot det. Så att nu håller jag på att bevela mellan två ställen. Och jag har lite ångest precis också. Jag tror jag behöver lite hjälp här, Patrik. Yep. Och kära lyssnare.
Hit me.
Jag har inte varit på så många bröllopar, men Mallis. Jag vill inte säga outa datum heller, men jag vill outa så lite som möjligt. Jag vill inte visa någonting av det vi kollar på, men juni, juli, augusti, där någon gång blir det av. Har vi prellbokat. Men det är varmt ju.
Det är varmt.
Och vi vill ju ändå att, okej, det ska vara ett fint bröllop. Man ska klä upp sig. Man ska ju liksom ha kostym.
Såklart.
Men kan man ha kostym på Mallis i juni, juli, augusti månad? Alltså, utan att det blir för jobbigt som kille.
Det kommer jag tänker, ju bli jobbigt.
Alltså jag försöker föreställa mig hela situationen. Att okej, är man tjej, fine. Du har en klänning. Det luftas ändå, du vet så här, det andas.
Det luftas.
Ja, men du vet så här, det är skillnad. Men varför ska du ha kostym? Allting är ju stängt, alltså härifrån och ner till fötterna så är det ju liksom.
Men du vet, någonstans är det så här, det är bara olika grader av varmt. Du kommer vara, så man är ju varm var man än är i en kostym. Förstår vad jag menar?
Är det så då?
Ja, det är det. Så jag har ju varit på bröllop utomlands på sommarmånaderna och då är man lite taktisk så tar man ju på sig linnekostym. För om inte det är smokingbröllop då. Har du en snygg linnekostym så funkar det. Alltså det blir också varmt. Förstår man? Det är bara olika nivåer av varmt.
Ja, men det är det. Var ska man lägga sig? Och är det inte för varmt? Ska man tidigare lägga det?
Typ du menar bröllopet?
Ja, ska man tidigare lägga det april, maj månad? Eller ska man senare lägga det september, oktober?
Alltså det enda är, det kommer ju vara varmt då också. I kostym.
Ja, ja. Men
du
det är också
kommer
så
att ha en reservskjorta. Alltså, så
är det ju.
Och det är inte värre.
Nej, så är det ju. Jag vet inte. Det är så många beslut om. För att det är regnperiod på Mallis. Maj månad och september, oktober börjar regna lite mer.
Ja.
Så här, tidigare lägger du det. Det jag tänker då, vilket är nice, är att allting är grönt. Det är skitnice. Och det är inte, det är inte så pass varmt. Det är 25 grader kanske. Senare lägger du det, fine. Det liksom, det är fint, allting är bra, det är lite svalare. Men det kan regna. Och anledningen till att vi ska gifta oss på Mallis är också att vi ska få, liksom, jag vill ha fint väder. Jag vill ha sol.
Slippa svensk sommar.
Ja, men lite så. Jag vill inte att det ska vara grått och pissigt ju.
Nej, alltså jag tror inte man ska tänka så mycket För det är så lite man kan påverka vad det gäller just de bitarna. Tänk i så fall istället hur man kan planera runt dagen och venue. Jag menar, kör man juni till augusti, då kanske man får hitta... De är ju också proffs på det. Det enda de gör där ni ska gifta är ju att arrangera bröllop.
Mm.
Man kanske inte måste ha vigseln mitt i solen då. Och om man har det, så kanske man inte ska ha en 45 minuters vigsel. Alltså då kanske man... För det är ju oftast bara... Själva vigseln är ingen fara. Det här, problemet är ju tiden innan vigseln. Mm. För som gäst så är det kutym att du är ju där minst en halvtimme innan vigseln. Mm. Så tid tar din plats. Och den halvtimmen som oftast blir 45, den är ju lång.
Den är lång.
För då sitter du i solen kanske på din plats och gör bara det.
Ja.
Så, och som fotograf då så är det ju att föredra om saker och ting kanske är i skugga eller halvskugga eller om det är något träd som står så här. Och nu det går ju inte mitt på dagen, för då är solen som högst ju. Så då får man ju också kolla lite. Det är bra typ att dra ner. Det finns ju en massa sådana här fotografappar där man du kan stå på location och så ser du vart solen är olika tidpunkter, hur den riktar sig. Alltså, nu har du ju någon koordinater där och du kan ju språket, så att det är lite lättare för dig. Men annars är det ju bra, bara för att hålla koll på just en sån bit. Så att, alltså, tänk inte så mycket på sånt, utan tänk, fokusera bara på vad du och Mimmi, alltså, men på riktigt, alltså, vad du och Mimmi vill ha. För gästerna kommer att anpassa sig. Alltså, är det någon som är lite varm, då kommer de ställa sig i skuggan. Alltså, du vet, det ordnar sig.
Fattar.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Det är det, jag har ju bara varit på två bröllopar och det var ju förra sommaren.
Yeah.
Så jag har inte varit på så många. Jag har alltid missat alla de här tillställningarna för att man har spelat tävlingar det ena eller andra.
Mm.
Men förra året när jag var skadad så först hade jag tackat nej till ett av bröllopparna. För att jag inte kunde. Jag tackade nej. Men jag tackade nej. Och det var liksom till en av mina bästa, alltså barndomskompisar och familjekompisar. Mm. Så jag bara, jag tror inte jag kommer kunna vara med. Typ, jag ska spela Paris. Nej, jag ska spela någon annan tävling. Skitsamma. Argentina var det. Och då var det liksom bara, shit, okej, fan sjukt. Jag missade hennes bröllop. Ja, vad ska jag göra? Jag kan inte göra något.
Du får gå på hennes nästa.
Mm, precis. men sen så blev jag ju skadad. Så först gick jag ju på hennes och sen gick jag på Joels, alltså min bästa polare och manager. Och då var det liksom så här, det var det bästa jag varit på någonsin. Alltså bröllop,
det
är helt underbart. Och då hade jag redan fred och tänkte på att nu måste måste börja jobba med detta nu. Måste hitta ställe.
Ja.
Men nej, jag vet inte. Jag är inte så erfaren. Det är det.
Nej.
Men det är väldigt mycket att tänka på.
Såklart. Nej, men det där behöver du inte tänka på. Det kommer att bli varmt, men det är också det man är inställd på om man har ett bröllop på Palma. Så kommer jag, alltså som gäst så älskar man ju den tanken.
Mm.
Bara, det enda du kan göra för gästerna, det är ju att efter vigseln, när middagen drar igång, ju snabbare du tar din kavaj, ju snabbare får ju folk också ta sig sin kavaj. Så.
Den kommer flyga direkt ju.
Exakt.
Det är alltså, ringen är på. Ja, okej.
Fråga fotografen, har du lite bra bilder på folk nu med kavaj? Yes, see? Okej.
Okay.
Yeah. Då är det bara...
med allt.
Nej, det är allt.
Mm.
Nej, men det låter magiskt och jag älskar bröllop utomlands. Jag tycker det är... För det som är nice med att ha bröllop utomlands, det är också att man dels så sorterar man lite. Alltså man tar bort de gästerna som inte kan tänka sig att lägga flyg och boende. Sen har alla olika förutsättningar. PK-mässigt. Mm. Mm. Men man sorterar bort dem. Och sen så får man ju också, av den anledningen så får man också bäst fest. För att de som verkligen vill vara där, är där.
Mm. Precis.
Om man är verkligen bara där på bröllopet. Ja. Det är inte så att man är så här, nej men vi kör ner till bröllopet. Sen vi behöver åka efter middagen för du vet, mm. jag har ju lille Finnus. Vi måste hämta katten. Ja, men det är alltid någon sån med någon barnvagn så, som sitter på middagen stressad. Mm. Mm. Nej, så att, nej, det låter grymt.
Mm. Vi får se.
Ni får spela schack med vilka som får komma sen.
Åh, gud ass. Det blir jobbigt faktiskt.
Ja.
Men, det som har varit jobbigare än det är ju nästa tävling jag åkte till, Madrid.
Som du nästan precis har kommit hemifrån, va?
Mm, precis. Jag kom hem från Madrid igår.
Fortsätt berätta, jag hämtar lite kaffe under tiden.
Ja, men jag måste också hämta kaffe så vi tar ett snabbt break.
Okej, vi tar ett snabbt kaffepaus. Jag var snabbare, Simon. Yes! Är det inte den dummaste funktionen som Mocha Master har, att den stängs av typ efter en kvart eller?
Åh, det är så störigt.
Alltså, jag fattar att det har någonting med att kaffet inte ska brännas och någon säkerhetsrisk om man lämnar. Men
Har jag satt på den, låt den vara på.
Låt den vara. Jag har satt 8 koppar och det är för att jag ska dricka alla dem. Du dricker
en helmugg. Ja, men det är en liten fin kaffekopps som Mimmi har köpt in.
It's golden. It's golden.
Golden. Men ja, något som är jobbigare än bröllopslistan, det är ju resultatet i Madrid.
What the fuck, man?
What the fuck, man? Nej, men det var ju 2 Premier Padel i rad. Först Rom och nu spelas ju Madrid. Första och andra omgången spelas när denna podden spelas in. Vad ska jag säga? För egen del så var det liksom, vi mötte Rama Pereira. Så för er som inte vet vem det är, så är det en partner som hoppade in som Vindahl spelade med för 2 år sedan. 1,5 år sedan. Och gick till kvalfinal för första gången i Madrid. Jag vet inte om ni minns.
Detta var ingen exakt koll på annars.
Mm, 1,5 år sedan, argentinare. När jag och Johan Berggren gick till kvalfinal för första gången.
Mm, just det.
Samma tävling så gick ju Danne till kvalfinal med just Rama Pereira. Och det var han vi mötte med en annan argentinare. Eller argentinspanjor. Marcus Cordova, som är en forehandspelare som jag personligen inte tycker är så märkvärdig. Han är inte jätte liksom vass. Men han gjorde det han skulle göra bra. Och så var backhandkillen ganska hästig i denna matchen och var överallt och gick före och det gick hans väg. Han spelade väldigt bra.
Ja.
Och jag och Kai spelade desto sämre då faktiskt. Vi kunde liksom inte riktigt anpassa oss till förutsättningarna. I Madrid nyårs så är det ju väldigt, väldigt varmt. Vi spelade tack och lov inomhus. Men det var väldigt varmt i hallen.
Var ni på M3?
Vi var på M3 fast den nya hallen. Ja, och då, för er som har varit där, så finns det ju 3 banor på bottenvåningen. Och de är ju typ nedgrävda under marken. Så det är ganska svalt. Men de andra banorna är uppe på då andra våningen. Mm. Och där är det ju desto varmare. För att
såklart, värmen stiger.
Värmen stiger. Och sen så, när det är så varmt som det är nu i Madrid, vilket är typ 40 grader också. Mm. Vi fick ju varningar varje dag att hålla oss inomhus för att det skulle vara så varmt. Typ. Då ligger ju solen på taket. Och vi spelade på den banan där uppe. Och då ligger ju liksom värmen på taket och det fanns inget AC som liksom kunde sänka den temperaturen riktigt. Nej. I den hallen. Så att det var väldigt kvavt och varmt uppe på andra våningen när det var där vi spelade. Så att vår match blir väldigt försenad. Och jag tror att vi blir lite såsiga av att vänta på den just där uppe. Men vi fick liksom en dålig start. De fick en bra start. Och sen så var det liksom så här. det, ingenting gick vår väg. Alltså ingenting.
Jag såg bara på resultatet att det smack. Alltså det var över innan det ens började.
Alltså man måste ju vara ärlig. Det var en pissdålig match av oss. Alltså det var en riktigt dålig prestation från vår sida. Och det var så det var. De andra, visst, de spelade bra. Men vi var kassa. Alltså vi var
riktigt... var sämre än vad de var bra.
Ja, definitivt. Och det är... En sån förlust tar ju jävligt hårt på en. För när du ändå spelar jämnt och får en tight match, fine. Alltså du hittar någonting bra ur matchen som du kan liksom leva med.
I slutändan, ja.
Nu var det ingenting liksom. Nu var allting på bajs. Alltså det var riktigt dåligt. Och det tar ju hårt på en när det är den andra Premier Padden för året. För om det är några tävlingar det ska gå bra på så är det Premier Padel. Det är de poängen, det är den rankingen som kommer liksom leva vidare till nästa år. Mm. Och så gör vi två pissiga tävlingar där vi får första omgången i kvalet i båda två.
Båda, ja.
Det var tungt. Det var tungt. Och här var det också lite extra skönt att Mimmi var med. Och då kände jag direkt efter den förlusten liksom, bara ta mig hem nu. Nu måste jag hem och ladda batterierna med mitt team. Jag måste liksom samla ihop mig med gänget, med Andreas, fyrstjärnan David och alla liksom, och bara lägga upp bra träningsveckor inför kommande tävlingar.
Så får något annat att fokusera på.
För det är det enda man vill göra så fort en sån match är avspelad, så vill man bara låt mig trycka på reset-knappen och ta mig härifrån så fort som möjligt så att jag verkligen liksom kan jobba mig in till nästa tävling. För att när du har två dåliga veckor som jag har haft nu så tar det på en väldigt mycket mentalt. Och nu har jag ändå liksom en... Jag jobbar ju väldigt mycket med den mentala biten också, med Vidar, en psykolog. Så att det hade tagit mycket hårdare på mig för ett år sedan. Än vad det är nu.
Det är stor skillnad. Också medialt ju.
Det också för den delen. Alltså innan tyckte jag att det var den jobbigaste delen överhuvudtaget. Nu är det liksom så att man inte riktigt bryr sig. Utan det viktiga för mig också är att liksom... Jag vill vara väldigt transparent och ärlig där. För att ibland så medierna skriver om matcher som de inte liksom har sett. De har inte sett en enda boll. Och de kanske inte har frågat än. Eller jag kanske inte har varit nårbar för att jag har liksom varit så liksom arg och pist från matchen. Att jag inte liksom velat ge några kommentarer direkt efter matchen.
Nej.
Men nu var det verkligen som jag sa nu. Liksom, matchen i Madrid, den var pissig, den var dålig, den var urusel. Och det är liksom ännu tråkigare att det förlorar på det sättet. Sen tycker jag också att matchen vi förlorar i Rom, den hade gett oss otroligt mycket liv och poäng och hela den biten, men också satisfaction att vinna den där tuffa matchen hade gett oss liksom confidence. Den hade gett oss liksom mycket mer. Och nu förlorar vi den och ovanpå det så gör vi en riktigt dålig tävling.
Det finns inget så här dåligt fokus i hela uppladdningen eller att ni hade tjejerna med eller alltså det är någonting sånt där i laget.
Nej. Alltså jag vet inte, det är klart man alltid kan göra saker bättre i efterhand. Men jag åkte till Madrid i 3 dagar innan för att träna och akklimatisera mig till förhållandena. Kai kom då lite senare dagen innan. Men jag vet inte om det påverkar hans spel så pass mycket eller det kan jag inte uttala mig om, men jag gjorde min bästa. Alltså jag känner mig ändå trygg och bra i de förutsättningarna, för att det var även här i denna hallen jag liksom kvalade in till min första VPT. Så att jag har ju goda minnen från denna hallen, för det var där jag och Jaime kvalade in till Paraguay. Och så när jag väl kom dit och började träna inför denna tävlingen så kände jag att okej, första passet gick så där, andra bättre, tredje kändes riktigt bra, fjärde också bra. Så att jag fick ju i mig tillräckligt mycket pass, tyckte jag i alla fall, för att liksom känna mig trygg och spela där, definitivt. Så att jag kan inte skylla på det. Så att min förberedelse var ju ändå ganska bra. Jag körde liksom på min fys i Palma och så la jag liksom racket lite åt sidan samtidigt som jag kollade mycket paddel. Men sen när jag kom till Madrid då blev det ju ganska många pass. Och bra pass tycker jag.
Men samarbetet sinsemellan då? Nu är ju du Kaje bra polare och ni har spelat mycket ihop. Men hade det varit någon annan du tävlade med så hade du nog ifrågasatt samarbetet lite efter några tävlingar nu.
Ja, men nu har det gått tufft alltså. Nu har du jag och Kaj liksom, när vi började spela ihop nu igen i våras så gick det ju bra. Alltså det flög.
Vi vann ju första tävlingen i Göteborg.
Vi vann Fippen i Göteborg. Där det var många bra par. Mm. Direkt efteråt spelade vi Fippen i Boreana. Där vi gick till final, slog många par. Och den finalen förlorade vi mot Carlos Martin och vad heter han? Mario Ortega, som är två spelare som är topp 70. Mm. Och där torskade vi en tajt tresättare. Svinbra tävling av oss.
Mm.
Och sen har det börjat gå sämre. Vi vann ju i sig SPT.
Torremolinos också vann ju.
Ja, vi vann Torremolinos. Men det var inga...
Nej.
Alltså det var liksom en promotion. Fine, vi vann den. Det är bra. Sen vann vi också SPT, men utöver det, de internationella tävlingarna när vi åkte till Saudiarabien, Egypten, de gick skit båda de två veckorna. Och nu har det gått lite tungt på slutet. Så att det är klart, jag tror inte man ska frågasätta teamet, men du frågasätter det man gör. Liksom, vad kan jag göra annorlunda för att vända på detta?
Ja.
Man måste liksom försöka hitta lösningar innan man, på problemen innan man liksom.
För Kaj är inte med dig, om man säger, i ditt team i veckovis så här. Han är inte Nej. Med och tränar i Helsingborg och gör samma förberedelser som du gör där.
Nej, Kaj bor ju i Stockholm ju. Så att han har ju sitt upplägg där uppe. Sen är han mycket i Marbella också och tränar, vet du. Mm. Så det är ju bra.
Ja, verkligen.
Så att, nej, där teamet, teammässigt så jobbar vi inte ihop veckovis hela tiden. Nej. Det gör vi inte. Och det är svårt att hitta någon som man kan göra det med. Alltså, innan har jag haft problemet att mina partners kanske bor i ett annat land. Alltså, när jag spelade med Jaime Menendez så var det jag som fick åka ner till honom i Madrid.
Ja, exakt.
Och köra på där. Vilket var sjukt bra träning, jag lärde mig sjukt mycket. Men jag var liksom inte hemma. Och det är någonting jag verkligen känner att jag behöver emellanåt, att vara hemma. Och jag vet ju att jag vet och jobbet vi gör med teamet här hemma är tillräckligt bra.
Mm.
Och proffsigt. Mer proffsigt än vad det är på många andra ställen.
Mm.
Men det enda vi saknar här är egentligen lite sparring för att få upp tempot. Jag har ju verkligen saknat Danne nu när han har varit borta. För att få det där tempot emot mig. Så att säga. Så att jag har ju saknat den där lilla extra uppåtsparringen med Danne då. Och sen jag vet inte. Man försöker hitta lösningar helt enkelt. Och Danne är ju tillbaka nu och tränar för fullt. Så att det är sjukt kul. Mycket bra för alla som är liksom, som tillhör teamet.
Ja.
Att träna med och mot. Så att det är skitkul för honom också att han är på, liksom, på väg tillbaka.
Mm.
Och se honom med ett leende. Så att det är jävligt härligt. Ja.
Nice.
Mm.
King DV. Vi behöver ha tillbaka honom på touren.
Mm. Definitivt.
Han om det är det han vill.
Precis, ja. Om det är det han vill. Självfallet. Men han är på god väg tillbaka och lirar bra faktiskt. Spelar jättebra. Så att jag kom hem i igår natt så körde jag ett pass igår med honom.
Ja.
Jag och Danne satte Adam och Albin på plats.
Nice. Vore fan annars, tänkte han.
Ja, men de spelar bra alltså, Albin och Adam. Jag tror de kommer göra det bra tillsammans. Så att, det är en liten heads up för alla som kommer korsa dem här på hemmaplan eller internationellt. Jag tror de kommer göra det väldigt bra tillsammans.
Ja, de ska para ihop, ja. Precis. Mm.
Det är ett nytt par, så att den konstellationen kommer nog vara farlig faktiskt framöver.
Men det är tillfälligt, va?
Nej. Var det tillfälligt?
Det är inget tillfälligt uppmaning.
Nej. De har flyttat ihop, va? De bor tillsammans, de är sambos och de ska tävla tillsammans. Så att de kör verkligen all in. Så att skulle det här skita sig så får de, då blir det en riktig skilsmässa. Jo, ändå nej. Allt.
Exakt. De är också 5 meter tillsammans.
Mm, det är de också. De är jävligt långa tillsammans.
Ja, det är de.
Ja, så att det blir kul att följa dem faktiskt.
Verkligen. Ja, det är så jäkla kul att det kommer lite underifrån här. Mm. Nej, det är nice. Roligt. Men du, jag missar ju tyvärr Albin, men jag var ju nere på A1 i Halmstad en sväng.
Tell me all about it.
Nej, men det var ju en sån mellanvecka för mig lite. Jag har haft mycket jobb och det var den enda veckan där jag hade lite tid att ladda inför denna veckan som är ganska sjuk för mig. För det är väldigt, väldigt, väldigt mycket jobb. Men den veckan var nice, så då, den enda dagen jag kunde komma ner var ju tyvärr på lördagen. Och då fanns det inga svenskar kvar.
Nej, och det var semifinalen som spelades då, va?
Precis, precis. Så jag åkte ner då, så jag missade ju tyvärr Albin och gänget. Men det var ju dock väldigt god stämning. Jag kom ner till ett varmt, soligt Halmstad.
Mm.
Vilket är trevligt. Så, och det är bara 1,5 timme ifrån Göteborg. Så det var ju ganska enkelt att bara ta sig ner. Och sen, du vet, det var så här gött, för jag inte vatt. Du vet, kommer du ihåg när vi spelade i Båstad för 2 somrar sedan och sådär. Det är så nice när det är lite paddelfest i en lite mindre stad. Att man liksom träffar folk som gillar paddel. Det blir lite det här, det känns som att paddeln lever då. För det kan lätt bli att man blir själv meddragen lite i det här mediala. Man läser varje dag, 1,5 till i konkurs, 1,5 till. Till slut så känns det bara som att allting, det finns ingen som spelar paddel längre.
Nej, men jag tror de här inramningarna som A1 i Halmstad, att de bygger upp den här paddelbanan mitt på torget, det är ju klockrent. Liksom alla möjliga personer som befinner sig i Halmstad får ju se det här. Och då tänker de, shit, vi går in och kollar liksom, vad händer? Och så kan man gå in och kolla på någon match, så tänker man, shit, det är ju skitbra match. Vi tar något att käka, så kollar vi på nästa också. Och då blir liksom rinna på vatten där, att shit, det är faktiskt kul ju, för att paddle live, det är ju
kul. Liksom,
det är ju action, det är ju kul, det är kul att följa. Och man såg ju att den här inramningen var ju bra ju, för att
det var riktigt
när Appelgren och Stjärn spelade, så var det ju fullt med folk, och Albin och Anton, så var det ju också mycket folk, och du vet här, det blir ju bra stämning, sjukt bra stämning.
Arrangörerna hade ju också tänkt till på något sätt, för man ska inte glömma så här, det är ju ganska dyrt att bygga upp en sån här grej. Alltså att hyra läktare till exempel. Jag kommer bara ihåg när de spelade första A1 i Kungsbacka på Hede, som nu tyvärr också har gått i konkurs. Men de berättade ju för mig, dels så fick de montera ner en bana och sen hyrde de in en läktare på kortsidan bara. En ganska så här brant läktare. Alltså bara den kostade typ 80 000 om dagen att hyra.
Ja. Nej, läktare är sinnessjukt dyrt.
Så vilket gör att bygger man, och då ska du bygga upp det här på ett torg tillfälligt. Alltså allting, det är personal som ska bygga det, det ska rama in det snyggt och så vidare. Så att det behöver ju kosta typ 300-400 spänn att gå in på sån här grej. Och då förstår jag också att inte man kan kanske gå dit med sina kits. Man kan inte. Men det arrangörerna gjorde bra då var ju att när svenskarna spelade var ju också att de droppade priserna, och när det blev lite regnuppehåll och så vidare, så sa han, men kom hit gratis om ni kommer ikväll. Alltså, de gjorde ändå vad de kunde för att få det till en folkfest. Och alltså, när man har varit på VPT några gånger som jag har varit, så inravningen här var ju bra mycket proffsigare. Och själva uppbyggnaden av banan, nu fick jag ju faktiskt chansen att spela också på banan. Det var ju väldigt, väldigt mycket bättre. De hade ju, de har en annan teknik, vet, de lägger ju också ett sånt här eventgolv, men de lägger ju eventgolv, sen lägger de en sån här typ en mycket, mycket hårdare yta ovanpå det.
Ah, smart.
Sen bygger de banan, så du får inte alls den här sjungen som det blir på VPT-banorna ofta.
Nej, precis.
Vilket gör att det blir ihåliga studsar, typ som att spela på NK-taket första året. Så känns det ibland att spela på VPT-bana 2, 3, 4.
Så är det att spela på VPT och Premier Padel för den delen. Att det känns ju att det är luftigt liksom.
Verkligen så luftigt, ja.
Trampolinaktigt.
Därför man ser typ så här Galan och dem, när de ska serva, så står de så och försöker studsa bollen, och så tittar han på domaren bara, vad ska vi göra? Alltså vi kan inte ens studsa bollen.
Kasta ner den.
Ja. Och då fattar man också hur jävla bra de är. För att det var så här, jag spelade någon gång och så var det ju någonstans, det blev någon konstig skarv eller det blev någon konstig studs. Och då missar man ju bollen för att den studsar ju inte som vanligt.
Nej,
men när de spelar match, då tänker man knappt på det.
Nej.
Så du måste hela tiden, det är också då man inser så här, du måste förutsätta att varenda boll kan få en liten felstuds, vilket gör att du måste vara tidig där, du måste ligga lågt, så om den flackar ut så är du ändå där.
Ja, alltså precis.
Det är också en del av det. Men nej, så stor eloge till hur de byggde upp det och inramningen där, för det var riktigt, riktigt coolt. Mm. Riktigt ball. Sen var det kul att få sitta med lite i studion och köta lite och tugga lite, och så är det ju alltid roligt att se Tolito live. Så är det ju.
Såklart, herregud. Show
the show. Tyvärr torskar de i semin. Yeah. Men de tog det i alla fall till 3-1 och bjöd på lite valuta.
Mm. Ja, det är bra. Mm. Så att när A1-an håller hög klass och verkligen mycket rolig paddor faktiskt. Så att...
rolig paddor. Sen är det ju svårt. Vet, svenskar, vi vet ju inte vilka det är som spelar den förutom då Tolito och Alemandi. Mm. Så man betalar ju kanske inte för att gå och se på folk man inte vet vilka det är.
Nej.
Till skillnad mot om det då är Galan, Quay och Tapia, alltså då är det ju så här, då man är ju ganska villig att betala och att gå in på VPT de här dagarna när vi var där i Marbella, det är ju typ så här 20-25 euro.
Mm.
Så att, och då får man ju en hel dag där, då går man ju runt och så är det lite bra erbjudande och så. Så att det är ju tufft, det är ju tufft det här med att bygga upp en tillfällig by och kunna räkna hem det. Det går typ inte.
Man måste ha bra sponsorer, bra folk kring sig, och som marknadsförare är bra. Och liksom att man har tillräckligt mycket saker, alltså, som man kan sälja på plats. Mm. Alltså mervärdesförsäljning. Alltså det kan vara att sälja popcorn, sälja racket. Alltså det, du måste sälja grejer om du ska droppa på inträdespriserna. Alltså du måste få in pengar på något sätt. Och det är ett jävla hästjobb bakom.
Mm, enormt.
Ja, men väldigt kul, men att det blir funkat.
Man har gjort alla rätt, verkligen. Så att det var coolt. Och så var det gött att jag och Håkansson fick tvåla till Nordin och producent Peter.
Oj, 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 vad blev det då? Jo, säg då.
Jag tror det blev, vi spelade 3 set och vi släppte som mest 2 game per set.
Slakt deluxe.
Ja, det är Håkansson på min backhandsida, du vet, och då kände jag mig trygg.
Nej, kickar han ut mycket?
Nej, men han gillar ju sina rolos.
Ah, de ja. Alltså, mot gallret då?
Mot gallret. Ja. Kick mot gallret. Det är Håkanssons favorit. Han har rätt bra spin på kulan. Alltså, han gillar ju få mycket skruv på den.
Då är den ju otäck.
För så förflyttar man inte honom, då är han farlig.
Ja, men då är det ett lag att slå alltså. Det är Håkan.
Och i krossen hade jag ju Nordin då. Och förflyttar man honom, då blir han inte så farlig.
Förflytta och ta andra steg.
Men däremot när man lobbar man lite kort på honom, vet du, då smäller det.
Han har faktiskt lite tryck i bössan.
Verkligen. Mm. Han älskar ju smasher. Det är när han får rätt vikt på kulan, du vet. Då jävla smäller det.
Jag vet inte vilken kula du snackar om nu, men...
Den enda kulan. Nej, det var kul. Det var kul att komma ner lite och träffa folk igen. Och skönt att se att det är folk som... Alltså Paddelsverige, det är roligt att träffas. Det är därför det är viktigt med de här tävlingarna.
Mm, definitivt.
Och hatten av till Howler också. Domaren som nu var konferencier denna veckan.
Ah,
gjorde det jättebra.
Nice.
Han var grym.
Han kan allt.
Tutti.
Tutti balutti.
Han kan döma ut, han kan... Nej, han var grym, han var grym. Så, det var det. Och sen så fick vi en god... Vi kan ju också segue över, vi har ju sent i avsnittet, men vi har ju såklart även denna veckan en god sponsor vid namn...
Hyper!
Jag smyger in den idag för att min sambo ligger och sover. Men... Nej, men jag spelade ju på Wimbledon-finalen givetvis.
Såklart. Vilken jävla match.
Vilken match. Mm. Och jag hade ju inte behövt spela på den för den var ju så pass underhållande. Men vilken valuta man fick för pengarna.
Ja, du gick ju, det var en win-win för dig.
Jag vann ju också. Men framförallt, vilken match.
Ja, den var helt otrolig. Vilken talang han är. Carlos Alcaraz.
Alcaraz. Och du har ju träffat honom.
Jag träffade honom.
När du var på den här akademin och tränade.
Mm, när jag spelade med Piotr. Han tillhör ju Ferrero och akademin tennisen. Och Ferrero och Sanjo har ju också en padelakademi.
Mm.
Och allt detta är ju på samma anläggning. Utanför Alicante.
Mitt ute i ingenstans.
Mitt ute i ingenstans. Och den här killen, han var ju då tränare. Ja. Carlos Alcaraz. Då var han ju 19 bast och världsetta. Vilket är helt sjukt. Så sjukt. Mm. Sån talang. Sån djur han är också. Mm. Alltså hur han förflyttar sig och hur han kan spela tennis är helt makalöst.
Alltså, jag vill hålla mig kolla på de två.
Alltså jag tänker så här, den talangen han har, den fysiska kapaciteten han har, om han hade spelat paddel, alltså han hade slaktat alla. Alltså hade han spelat paddel och satt på, han hade slaktat alla. Alla.
Men tanke på mycket lättare paddel är också.
Han hade kunnat vinna själv. Han hade kunnat vinna själv, spela själv på
ena sidan. Han hade varit en Quayo, hade han ju varit.
Han hade varit girigare, ja. Girigare.
Ja. Ja, helt otrolig final. Och det var lite som i den matchen du berättade om. Det här, det var ju ett game i Djokovic serve som gick till fördel 40 lika. Den höll väl på. Jag vet att jag kollade på en sån här full stream. Mm. Vilket gjorde att jag hade franska kommentatorer, men de sa någonting så här om att det hade varit, gamet var så långt att det var Björn Borg McEnroe tider liksom, för det var också de hade också något sånt game som pågick i en timme ju. Men att de höll på i det gamet pågick ju nästan i en halvtimme eller vad det var.
Ja, jag tror det höll på i minst 22 minuter i alla fall.
Ja.
Alltså 22 minuter för ett game, det är lång tid.
Alltså ett game, det kan ju vara ett set om man har otur. Men då i alla fall så lyckades han ju breaka och vinna det. Och det kändes lite som att med, så här, med facit i hand, att där och då så kände jag så här, nej, där fattar han att han vinner. Han kan vinna idag.
Han kan vinna idag, ja.
För det, han fick ju sån jäkla kramp när de mötte sin final senast. Och det har väl väldigt mycket med nerv att göra. Särskilt när man är 19 och i den fysiska förmågan han har. Då får man ju inte kramp för att man har druckit lite för lite salt.
Alltså. Nej, alltså du får ju kramp av två anledningar. Antingen är du riktigt dåligt tränad eller så är du jävligt nervös. Mm. Och som du nämner, de möttes i franska öppna finalen. Och efter ett sätt att börja krampa. Det är inte normalt. Det hände inte. Men i detta fallet, det jag blev chockad över var ju att Djokovic började sinnessjukt bra den här matchen.
Mm.
Han slaktade första set 6-1. Och Alcaraz hittade inte spelet överhuvudtaget. Men sen så var det liksom att Djokovic började få lite tankar att shit, jag kan vinna den här matchen. Jag kan vinna tredje Grand Slammen för året, för han var de första två.
Just det.
Och så började, jag tror att det började spöka honom lite, för att Alcaraz började hitta spelet mot slutet av första set, början av andra set, så började han verkligen hitta spelet och liksom slappna av, spela loose, och liksom han insåg att han verkligen inte hade någonting att förlora. Och hans slag började gå in. Och då vände det helt. Då såg man hur Djokovic blev liksom stel. Hur Djokovic verkligen liksom fick gummi. Hur Djokovic fötter inte alls funkade lika bra längre. Och det var ju bara nerverna. Alltså han kom inte rätt i bollen på samma sätt som i början av matchen. Och då såg man
Ja, men verkligen. Men det som är Djokovic är känd för är att han är nästan bäst när det är som tuffast ju. För att han inte har några nerver på det sättet. Han är ju erfaren. Och det som hände, som du säger, det var nog så här. Djokovic har ju så många verktyg i lådan. Och när han började, när han märkte att Alcaraz började typ så här, han släppte loss och bara gick för allt. Och det funkade. Då brukar Djokovic ändra lite. Okej, då ska jag börja slicea där. Då ska jag göra det. Så, och nästan vilken fråga han än ställde så bara Alcaraz ett svar.
Han hade svar på allt.
Och då blev man så, vad fan ska jag göra? Ja. Alltså, var jag än, hur bra jag än spelar, så kommer han med någon jävla... Det var det som var så underhållande att titta på, tyckte jag.
Nej, han har alla verktyg i verktygslådan, Alcaraz. Och det är en jävla talang.
Otroligt. Ja, det kan man väl lugnt säga, herregud. Så att det är också därför det är bra typ när en sån ung kille förlorar någon gång, så som i franska öppna och sådär, för att det skapar en hunger som gör att man sen går och vinner en Wimbledon-final.
Jag fattar inte hur han lär sig och anpassar sig sjukt snabbt, för att han förlorade på grund av nerver för en månad sedan. Ja. Och nu står han här i, liksom på gräs som han knappt har spelat på, och kan hantera både gräset, underlaget, förutsättningarna och den mentala biten på ett helt annat sätt ju.
Alltså den mentala biten tror jag inte man riktigt kan förstå, för att det här är så stor tävling runt omkring, medialt, alla presskonferenser, liksom hela inmarschen, alltså du vet, allt runt omkring Wimbledon är så pompöst, och det är alla kändisar på läktaren, det är allt snackis om dem, och det måste vara omöjligt att inte det kommer in på en.
Ja, men ställ in dig på hans situation. Han är liksom 20 bast. världsetta möter Djokovic, där Djokovic har vunnit de senaste 10 åren på Wimbledon. Och så har du har den spanska kungen på plats. Du har hela typ engelska royal family på plats. Mm. Och alla kändisar. Och du ska liksom, du börjar en match skit. Alltså han var kass först, alltså ett iskall. Satt ja. En kula typ. Hur fan vänder du på det då?
Nej. Nej, du kanske måste ha en sån start för att sen bara fuck it.
Kan vara. Men även om du tänker fuck it så är det svårt att komma in i rytmen i tempot.
Ja. Du möter också Djokovic som du också kan ändra på allt. Exakt. Alltså.
Nej, det är faktiskt helt sjukt alltså. Faktiskt. Ja.
Men varför vi snackar om det är ju för att den matchen fanns ju att spela på Hyper. Och på jag Hyper. Gjorde ju detta. Ja, och jag tyckte ju så här, fan det var rätt goda odds. Det var 2,60 gånger pengarna något så där på Alcaraz. Jag tyckte, jag gick ju på det här att alltid när någon har förlorat en final innan, då det skapar en hunger som gör att de har möjlighet att vinna. Så att jag tog en liten gamble och spelade en liten peng på den och det gick hem. Men framförallt så blev matchen väldigt underhållande och jag visste vem jag satt och höll på.
Såklart.
Mån. Och det är också några som har skrivit, och än så länge så har ju inte padden hunnit komma över till Hyper, men det är på gång. Det är på gång. Så det går att spela på kommande tävlingar förhoppningsvis då. De har ju bytt nätverk. Så. Nej, men vi vill bara slänga vägen lite som vanligt ett tack till Hyper som stöttar podden och som är med oss och jag är med dem, och det finns ju otroligt mycket sporter, det finns otroligt mycket att spela på inne på Hyper, livebets och olika, nu är det ju allsvenskan ingång också, så vi bör inte fråga om hur det går. Malmö levererar ju ungefär som vädret här i juli, det regnar konstant, så att där går det inte lika bra för mig, men det finns att spela på, så att jag uppmanar för de som gillar sportbett och tycker det är kul att ha någonting medan man tittar, att ladda ner appen för bäst upplevelse, kolla in Hyper och alla odds, för det finns så mycket att välja på där.
Verkligen.
Det är lite roligare att ha en liten 50-lapp på när man sitter och tittar.
Definitivt.
Så jag håller med. Och som vanligt, man måste vara 18 år, man ska alltid spela ansvarsfullt och man kan besöka stödlinjen. Tack snälla Hyper.
Stort tack. Grymt, gubben.
Du, vi behöver väl runda av här.
Jag tror det.
Vad är nästa för dig?
Det är lite oklart.
Du betalade om kändisar på Wimbledon för något, såg du att det satt rätt mycket kändisar på Premier Padel i Rom?
Väldigt många kändisar.
Mycket fotbollsspelare.
Det är någonting
det gillar jag.
De gör bra i Italien. Alltså det är sjukt många stora fotbollsspelare som stöttar och hjälper till med padeln. Det är allt från liksom Totti, De Rossi, Vieri och massa fler italienska spelare som har massa legender som har paddelklubbar. Mancini, tränaren också. Okej, alla har inte paddelklubbar, men de gillar paddel. Och eftersom de kan spela paddel och tycker det är kul, så är de med på olika sorters event. Det kan vara att typ, till exempel A1-an i Halmstad. En sån tävling i Italien eller en lokal tävling, så ställer de upp och spelar uppvisningsmatcher. De kanske inte alltid är med i tävlingarna, men de spelar uppvisningsmatcher. De promotar sporten sjukt bra och stöttar på bästa möjliga sätt, och de behöver inte alltid gå in med deg liksom.
Nej.
Bara deras namn är med, bara de är med på eventet. Och liksom,
närvaron gör mycket.
Närvaron gör ju svin mycket. Och det gör ju att bolag och andra kan investera i padden. Så där. Det gör italienarna sjukt bra. Där fotbollsspelarna liksom är med, stöttar, marknadsför. Och det gör ju att padden bara växer i Italien. Alltså padden i Italien är liksom, det går rätt uppåt. Alltså det är på alla sätt. Det är fler utövare hela tiden. För varje år. Och det är mer pengar. Alltså de har ett Serie A-spel. Alltså ett ligaspel. De betalar ju hur mycket som helst för spelare. För att det är sån prestige mellan klubbarna att verkligen vinna detta varje år. Så att på så sätt så har de gjort det sjukt bra i Italien.
Det måste vi ta efter lite i Sverige. Bjuda in mer idrottare till våra tävlingar.
Nu behöver vi hjälp ju.
Nu behöver vi verkligen hjälp.
Nu när padden liksom går på knä typ och flera klubbar går i konkurs, så att alla olika event, alla olika evenemang, alla olika saker vi kan påverka med bra kända människor blir bra marknadsföring för sporten.
Ja.
Så att nu behöver vi verkligen hjälpa, och det är liksom, jag bara såg det liksom att i Italien så alla kändisar spelar padel. Lite som att det var som det var i padden innan. Ja, och varje gång våra kändisar i Sverige spelade padel för 2 år sedan, då la de ut det på stories, de la ut det på inlägg. Vi behöver mer av det där nu, tror jag. För att det kan verkligen hjälpa och göra stor skillnad.
Såklart, för det är ju sånt som lockar vanligt folk.
Nej, men, ja,
och det blir lite nyhetsvärde av det också.
Definitivt. Det gör de sjukt.
Det är lite coolt. Det är coolt.
Det får vi ta efter.
Men då får vi se helt enkelt vart din nästa tävling blir. Och du får njuta av att vara hemma på svensk mark, njuta av svensk kaffe och träna på med Andreas och gänget där nere.
Du ska träna på hårdare än någonsin, kan jag lova dig.
Nice man.
Gött, gubbar. Och du jobbar på som fan denna veckan. Du har bröllop, Gotia Cup. Vad har du mer?
Jag har 2 bröllop denna veckan. Jag har Gotia Cup, och vi har ju allt så här sociala medier ansvar under denna vecka med Gotia Cup, vilket är ganska stort, för det spelas ju på alla fotbollsplaner i hela Västra Götaland.
Ja, det är sjukt.
Så det ska ju liksom åka runt och täckas, och nu, du vet, bara under tiden vi har spelat in podden så har det regnat 3 gånger. Och solen har varit framme också. Så man vill ju inte ha några regniga bilder. Så man ska vara lite överallt, och det är alla sponsorer ska synas och sådär. Så det är ett stort uppdrag som jag tycker är svinkul.
Ja,
jag älskar det, för det är mycket känslor med det. Så det är nice. Och sen så ska jag iväg och plåta ett bröllop ikväll. Och sen, så ska jag vara toastmaster på ett bröllop till helgen uppe i Dalarna.
Toastmaster, det är ett jävla jobb bakom det ju.
Det är det ju. Så jag ska iväg och ha ett möte här nu efter med... Planera det lite. Det svåra är bara att njuta av grejerna, känner jag. Alltså, det är lite som vi snackar om ibland. Inser man bara efter ett par år, bara, just det, den sommaren var jag på de bröllopen. Och man vill ju gärna vara närvarande i när man gör det, för bröllopen är fantastiskt. Så det brottas jag lite med. Men efter denna veckan så förhoppningsvis 1-2 veckors semester.
Kör hårt och... du kommer njuta av den kommande tiden sen, semestern.
Men, tack snälla för att ni har lyssnat, och vi är tillbaka förhoppningsvis nästa vecka igen, om inte Simon hamnar på någon romantisk ort utan wifi.
Jag lovar, jag är tillgänglig nästa vecka.
Då hörs vi då. Tack snälla, ha en bra dag allihopa. Glad sommar.
Hej hej.
Nu ska vi se, stopp.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.